Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, min pappa ville sitta i fängelse istället för mig. Men jag sa, nej pappa, du har 6 barn att försörja. De kommer att mörda mig ändå. Jag måste bli peshmerga. Och det är min dröm också, till frihet. Och man hade inte en plan för dem. Man trodde att de kommer att bygga samhället. Och sen kommer de att man äter bananen och bananskalet slänger man. Då trodde man då. Hur kan svenska politiker sitter hemma i sina egna liksom kök, vid köksbordet och sätter sig på slöja och så säger de att vi är feministen. Vad fan, vad är det feminism i niqab och hijab och all det här? Vad är det i den? Saudiarabien förbygger moské, Qatar förbygger moské, Iran bygger moské och skolor, Turkiet gör det, Iran bygger också nu moskéer. Och det är ju, de bedriver politik från de här staterna som är fundamentalistiska islamister. Sverige tillåter de här att bygga. Jag vill förbjuda inflytande från de här länderna.
Efter den här intervjun vågar jag lugnt säga att Amineh Kakabaveh är en av Sveriges färgstarkaste politiker. Hon är också en av de mest tillgängliga. Till skillnad från de flesta riksdagspolitiker så svarar hon på mejl och ställer dessutom villigt upp i podden. Trots att riksdagen precis har öppnat när intervjun görs och hon direkt ska vidare till en allvarligt sjuk vän. Amineh säger vad många inte ens vågar knysta om. Och man förstår att hon har retat upp ledningen i Vänsterpartiet. Det parti hon tillhörde innan hon sa upp sitt medlemskap och blev politisk vilde. Eller oberoende socialistisk riksdagsledamot som hon föredrar att kalla sig. Det finns nog ingen som har så bra koll på islamistisk extremism och hederskultur och hennes sätt att argumentera i dessa frågor ger nog de flesta en och annan tankeställare. Eller vatten på sin kvarn, om du så vill. Man hinner tyvärr inte så långt på knappt en timme och det finns anledning att be Amineh att komma tillbaka en annan gång. Eftersom jag har mina rötter så långt man kan komma från marxismen så hade jag gärna utmanat henne i en ideologisk diskussion. Men som sagt, det tar vi nästa gång. Här kommer Amineh Kakabaveh. Du, men vad roligt. Jag tänkte på det när du kom till Sverige så har jag hört någonstans att du läst Astrid Lindgren för att lära svenska. Stämmer det?
Ja, det här har jag gjort. Både hennes böcker och Selma Lagerlöfs.
Ja. Amineh Kakabaveh, välkommen till podden Spännande möte.
Tack.
Du måste jag fråga dig, har du reflekterat över vilken figur i Astrid Lindgren är du?
Ah, det var ju faktiskt svårt. Jag vet inte, men Pippi är ju Pippi, det kan man ingen, ingen annan kan konkurrera. Ja, men den starka tjejen, ja.
Ja. Vad är din relation till Astrid Lindgren här?
Alltså det är ju tyvärr de böcker som hon hade skrivit och översätts till olika språk i världen så har inte nått kurderna. Eftersom jag är kurd och kurder finns också i fyra länder, Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Senast kom jag ihåg att för kanske 6-7 år sedan när det var översatt till Kermanji, det kurderna i Turkiet, så Turkiet stoppade att böckerna skulle komma fram. Så på så sätt har man bara hört mer, och att eftersom kurderna, det finns inte böcker på kurdiska som barn kan läsa. Eller det finns, men det är förbjudet. Så är det. Och därför har det varit mer min relation till Astrid och Selma Lagerlöf och alla svenska författare. Det har liksom börjat när jag kom till Sverige som 18,5 år. 19 år jag var när jag började skolan.
Varför är det förbjudet med böcker som Astrid Lindgren?
Inte böcker, men kurdiska böcker är förbjudet. Jag har gått i skolan 1,5 år, men då var det inte på mitt modersmål, det är på persiska. Så vi kurder fortfarande inte har kurdisk skola för barnen. Fast i Iran finns nästan 10 miljoner kurder. I Turkiet finns nästan 30 miljoner.
Men om vi tar oss tillbaka lite där du kommer ifrån, hur var dina första år i där du bodde?
Alltså jag är ju född och uppvuxen tills jag var 13 år i Kurdistan, Iran, i en by som heter Turjan. Jag har skrivit i min bok Amin är inte större än en Kalashnikov från Peshmerga till riksdagen. Så när jag var 4 år, jag gick i skolan, sen förskolan, för att lärarna var vän med min familj, min pappa särskilt. Och de sa att den här tjejen måste komma till skolan. Någon insåg att jag borde gå i skolan. Och så det fanns 2 klasser, så det var mellan 4 och 9-åringar. Jag tror att jag var mest 4,5 år. Jag tror faktiskt att jag var 4, för att jag kommer ihåg att jag var så liten.
Nu visar Aminen någonting som är 30 centimeter.
Precis, jag var väldigt liten. För jag kommer ihåg att vi hade en... Alltså vi hade inte vatten inomhus, så man skulle hämta från längre bort. Och mamma var gravid och hon fick barn. Och så fick jag en liten... Alltså jag skulle hämta från en sån där kanna. Den var inte så stor. Och den var så lite som den här flaskan. Eller det var 2... Lite mindre än min egen längd. Och så tappade jag den och den gick sönder. Och jag var så livrädd för min mamma. Så jag sprang till mormor. Och jag sa att det här har hänt. Och hon visste att därför att jag kunde inte bära det där. Och det var dessutom vinter. Och hon sa att gå till skolan, mamma glömmer bort. När jag var 5 år, det var revolution. Och sen när det var nästan 6 år, Khomeini invaderade Kurdistan. Och sen min by, vår by. Och det blev krig. Och sen... Många i min familj och i byn blev socialister, och att de kämpade för kvinnors rättigheter, för kurdernas rättigheter och mot mullorna, mot islamistisk fundamentalism och att religion skulle skiljas från staten. Det blev helt tvärtom, men den politiska rörelsen var jag kär i på grund av att det var tjejer med, och så stod de upp för kvinnors rättigheter. Och så drömde jag sedan 6 års ålder när jag skulle bli en peshmerga. Och när de peshmerga skulle lämna byn, jag var typ 8 år. Och då sa jag till morbror som bor i Västerås, Rahman. Jag sa, jag måste följa med er. Och han sa, du är inte större än en Kalashnikov, Amine. Du måste bli stor. Åtminstone för att bära en Kalashnikov så måste du bli liksom stor. Och så det var därför min bok, jag kom ihåg det där sedan dess. Min dröm, det är konstigt för många. Jag hatar vapen, jag vill att Sverige omvandlar varandra av de här vapenfabriken till böcker och penna och filmer och annat litteratur till barn i världen, och att vi är ett humanitärt land. Jag tycker att det hänger inte ihop med den här militära vapen och krigsvapen. Så, men tyvärr för oss kurder så har det varit bergen och vapnet de bästa skydden du kan tänka, för att alla har svikit regeringarna i Iran, Irak och Turkiet och i Syrien sen förut också, var i Armenien innan Armenien blev självständigt. Men nu är det och under andra världskriget, första världskriget svek de här imperialistiska makterna, till exempel Frankrike, England och de som hade i området, och de skulle ge kurderna, skriva på att kurderna skulle ha sitt eget land. Det blev inte så, och så blev det bara invasion och krig. Så det, därför har det varit så, den politiska, demokratiska, kulturella rättigheter har blivit en ständig kamp. Man ska kämpa med vapen, och tusentals människor har dött för att man skulle få erkännande som kurder.
Ja. Men vad var peshmerga? Vad är peshmerga? Vad är det för
de någonting? Som går i döden, inför döden för andras frihet. Så jag har varit i det. Det är så att man är inte soldat. Därför att soldater gör man ett plikt för en stad. Men peshmerga självmant. De beväpnar sig för en ideologi, för en befrielse. Det är befrielserörelse som är en grillarörelse som har varit i Latinamerika och andra. Och då finns det höger och vänster också naturligtvis. Så jag tillhör den vänstra Komala, socialistiska Komala, som hade också kvinnor med sig. Så det finns också POK i Kurdistan, Irak till exempel. Och andra också, som KDP i Iran och KDP i Irak och PKK till exempel. PKK och Komala först, det är socialistiska rörelser som jag var med redan 1982. De såg till att kvinnor är med, och så de beväpnade kvinnor, och sen PKK gjorde det. Så de socialistiska arbetarrörelserna, de såg till att kvinnorna är med sida vid sida med männen, både i krig och, men också i fred. Och det var den rörelsen som också såg till att vi kunde studera, vi kunde se på teater i moskéerna till exempel. I min by, första gången vi kom till moskén för att titta på teatern utan slöja, det var när den här peshmerga rörelsen var där. Och det är befrielserörelse, och när det fanns inte en stat, det finns... I många länder finns det stater, men det finns inte socialt arbete, det finns inte ett polis, rättssystem som stödjer kvinnorna. Men när peshmerga kom, Komala, då ingen vågade gifta bort sina barn, flickor till exempel. Ingen vågade slå sina fruar eller döda sina fruar eller kriga mot en annan klan eller granne eller så, för att de såg till att det skulle bli fred mellan människor.
Men varför skiljer de sig så mycket från just i det, när det gäller det här? För att det som du säger, det finns ju många andra där man har hederskultur och hedersvåld och alla de här sakerna. Men det var en annan syn man hade tydligen då i peshmerga. Hur kommer det sig?
Ja, därför att det var ju liksom i min egen familj vi hade... morbror som blev peshmerga, kusiner, bror, storebror. Men också min egen pappa till exempel. Det var ju familj till familj. På den tiden också ska jag säga, när jag var 4-5 år tills jag var 6 år. Det var mycket modernare. Alltså Iran blev det så med Khomeini kom till makten. Och Kurdistan, de har inte kunnat styra Kurdistan. Så det finns inte någon som jag känner på Facebook och på Instagram i Iran som har slöja. De bär inte slöja. De skiter fullständigt i sharia och det. Så länge de är i det privata, men i det offentliga måste de göra det. Men kurderna... Det finns där till exempel familjer. I min familj, så på senare år kanske någon kusin har blivit religiös fundamentalist. Annars, alla är sekulära muslimer. Min egen pappa, han skojade oftast. Amine, jag betalar dig om du kan, fasta istället för honom. Så vi skojade. Jag sa, jag vill aldrig, det vet du. De aldrig tvingade oss, mina föräldrar. Mamma var troende muslim, och det är liksom ingen tvingar att du ska beslöja dig svart eller det. Kurderna har ju olika färger. Vi tvingats att bära slöja när Khomeini kom till makten. Och jag kommer ihåg att, som jag sa tidigare, vi hade inte vatten inomhus, och det var kanske 10 meter utanför vår port. Och när jag var typ 6-7 år hämtade vatten, eller jag älskar vatten, så därför jag älskar också simma. Och berg, de två älskar jag. I Kurdistan fanns det inte vatten, bara det från kranen. Jag tvättade och diskade och hjälpte mamma. Och då kom män i 2 meter, kanske äldre än min egen pappa, och slog på händerna. Så du ska ta ner dina ärmar och du ska inte visa någonstans. Och ditt hår syns. Och jag var så många gånger arg, jag slängde minne. Så jag fick stryk av mamma för att jag slängde mina slöjor. Jag hatade den, verkligen. Så de tvingade oss på så sätt, du kommer att, vad gör det? Förtryck, fattigdom, hedersnormer, religiös förtryck, statens förtryck som är också religiös förtryck och politisk förtryck. Det gör det att du längtar efter frihet. Och friheten hittade man hos Peshmerga och i den socialistiska rörelsen.
Men varför var det en socialistisk rörelse? Varför hade man just den ideologin?
Därför att det är ju så, när orättvisor finns så finns det det. Och det fanns också en nationalistisk rörelse som också var kurder, och mer sekulära också kurder. Men den socialistiska var därför att det fanns intellektuella, min egen morbror och min bror och dem var arbetare och arbetade i Teheran till exempel. För det fanns inte arbete i byarna. Så de jobbade, mina morbröder och min egen bror och pappa också jobbade i andra delar av landet och ibland i Irak. Man blir inspirerad av andra. I min by, det fanns många intellektuella som alla blev socialister, nästan. Alla, väldigt få blev kurdnationalist, nästan alla blev socialist. Alla män också blev förebilder för kvinnor.
Men för att tala om Kalashnikov, lärde du dig att plocka isär och sätta ihop en Kalashnikov?
Ja.
Kan du det fortfarande?
Alltså det, om jag har den i handen och så, ja, men jag hoppas att jag behöver inte hålla den i handen igen. Men fram till 2002, jag kunnat hålla i handen. 2002, för att det var första gången jag åkte tillbaka, och då träffade jag min familj. Men jag var i en kvarter i Soleimanie där Iran mördade mina kamrater, och de var livrädda att jag skulle också, Iran skulle göra något emot mig. Så därför hade jag en Kalashnikov, men jag var livrädd för att min familj skulle se det, så jag låste den i ett skåp. Och på nätterna när alla sov, jag tog fram det ifall att någon kommer in. Jag skulle inte döda någon om de inte dödar min, alltså man kanske kunde skada på fötterna i så fall. Jag har aldrig tänkt, jag är ju vegetarian, jag vill inte ens någon ska dö. Och därför min mamma trodde aldrig jag klarar av att bli peshmerga, jag som är så humanist. Och,
jo, men hur är det när man samtidigt egentligen inte vill hålla det där vapnet?
Jo, men på den tiden ville jag hålla. Jag var ju jävligt stolt. Det står, du vet, Beji Peshmerga, Beji Komala, Beji socialism betyder länge leva Komala, länge leva socialism. Man lyfte Kalashnikov. Jag var ju lika lång nu som Kalashnikov. Hon var med 2 händerna. Alla tog med 1 hand och jag med 2 händerna. Men det var ju liksom stolthet. Det var inte, man hittar inte stoltheten i själva vapnet. I den ideologin som står för kvinnors rättigheter. Nu har vi tvingats till att bära vapen. Det är en grilla rörelse. Idag Iran vill bomba kurderna. Och de har ju deklarerat att de oppositionella, och den socialistiska rörelsen som jag har varit med om, de har ju deklarerat, vi vill inte nu göra något beväpnat motstånd. Det har vi inte gjort också på senaste 10 åren. På grund av att man vet att det går inte med Kalashnikov. Det är därför den här socialistiska idén är att folk ska kunna tänka, läsa. Det ska bli en folklig rörelse, inte beväpnat kamp. Regimerna i områden har tvingat kurderna att ta till vapen, för att när jag var 13 år, de ville avrätta mig. Förstår du? Tänk om du själv är i Sverige, i den svenska demokratin, någon vill avrätta din dotter. Du gör allt, till och med som far, eller hur? Ja, min pappa ville sitta i fängelse istället för mig, men jag sa nej pappa, du har 6 barn att försörja. De kommer att mörda mig ändå. Jag måste bli peshmerga, och det är min dröm också, till frihet.
Men insåg du att den här Kalashnikoven, den kan jag behöva använda imorgon?
Jo, den är ju därför jag gick ju 3 månader både politiskt men också en hel del i den här militär träning. Såklart, jag var livvakt för vår ledare i mer än ett år.
Men har du använt den i
skarpt? Inte i krig. Vi har hamnat några gånger, jag har varit med och vi har hamnat i bakhåll. Mest med helikopter och så, men också i bakhåll. Men då har det varit liksom under natten och då var det inte heller mening att man ska skjuta för att du ser ju ingenting. Och mina kamrater sköt i sån här luft för att visst de skrämma liksom. Men jag är ju en mindreåring. I den socialistiska rörelsen fanns den ideologin att man vill inte ha någon under 18 år. Men problemet där var att under Iran och Irak-kriget, Iran tog alla från 11 års ålder uppåt killar. Och många ville inte dö i ett krig, men då kom de att bli peshmerga. Men bland tjejer också, många flydde på grund av barnäktenskap. Och bytas äktenskap, för att det finns till exempel att du är kär i min bror och min familj också kräver att din syster ska gifta sig med min bror. Så är det, det blir sådana ombytes liksom där. Många flydde på grund av det, men jag flydde på grund av att Iran ville mörda mig, så jag var i husarrest i min egen familj och de ville att jag skulle hämtas när pappa kom tillbaka. Min pappa var djurförsäljare. Han var inte så ofta hemma. Och sen jag jobbade inom det var stora godsägare. Vi var väldigt fattiga i min familj, så vi hade inte, jag hjälpte till med mina bröder till försörjningen av familjen, både mina bröder och jag, och sen efter oss också resten har hjälpt familjen att försörja sig. Och då jobbade jag ute på gårdar, fruktgårdar. Och där jag kom i kontakt med likasinnade socialistiska unga. Och då bestämde jag mig för att jag ska fly, bli peshmerga så fort som möjligt. Och så regimen tog reda på det. Egentligen, de såg ingenting, men någon av de här killarna på grund av reda sitt eget liv, han var också ung. Och så berättade han att jag var en av dem som drev. Fast jag var yngst av alla. Och mina föräldrar trodde att det var allas fel, inte Amin. Det är oftast föräldrar tror att ens egen unga har ingen kapacitet. Och då 2002 när jag första gången träffade min pappa. Jag sa att det var ingen annan. Det var jag som låg bakom allt. Ni såg inte det, hur stark vilja jag hade att för befrielse, för kvinnors rättigheter, för min egen. Jag krigade hemma. Du vet, är du i hederskulturen så oavsett om du är religiös eller inte, hederskulturen har inte med islam att göra. Men alla religioner förstärker det. I min egen familj insåg jag. Jag var ju en liten flicka, vi jobbade alla, men jag borde tvätta och diska och det medan mina bröder som var nästan lika gammal, för att han var ju 9 månader när mamma blev liksom mamma under 11 månader, mamma födde 2 barn helt enkelt, och så vi var väldigt lika och då var jag den som gjorde allt hemma men också ute och försörjde lika på lika villkor. Men du är ju en flicka i hederskulturen, du ska ha kontroll, bröderna ska kontrollera dig, mamma ska kontrollera dig, du ska inte komma sent hem, du ska bete dig på ett visst sätt, du ska liksom familjens heder du ska upprätthålla, och så ska du samtidigt också jobba och tjäna pengar och vara med killar, för att tjejer jobbar inte ute. Men min pappa var stolt över att jag skulle jobba ute, alltså i åkrarna och tjäna egna pengar. Oftast fick vi inte pengar, vi fick bara, jag kommer ihåg att jag jobbade i 2 veckor. Vi fick 16 kilo aprikoser. Mamma torkade dem. Eller så jag och mina bröder, vi jobbade och kranna i kanske 2 veckor. Vi fick vete och kikärtor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, nu har vi nämnt hederskultur vid några tillfällen och det är ju det är också som du har jobbat mot här i Sverige. Men innan vi går in på det, vad är hederskultur? Om du bara kan förklara det lite kort, vad innebär det egentligen?
Jag sa det, men bara för att jag tänkte komma där du sa att varför socialister. Så därför att det finns liksom klasskamp, det finns klassamhälle, det finns kvinnoförtryck, det finns etniskt förtryck, så därför fanns det den socialistiska rörelsen. Så därför fanns det också mycket anledning att jag och många i min familj, i min by blev det. Så den var ju det. Sen finns det också nationalister som kanske brinner inte för kvinnors frihet, brinner inte för klasskamp. De brann för bara den etniska. Alltså, det är som socialdemokrat, SD. Mer den svenska nationen. Den liknande ide finns, men de är inte mot andra invandrare utan de är emot staten som förtrycker nationalister helt enkelt. Jo, men hederskulturen, jag sa att oavsett om du är från arbetarklassfamilj eller rika familj eller medelklass så har kvinnorna en annan ställning i familjen och i samhället. I familjen är det hederskulturen och i staten också lagarna som till exempel i Iran, i Saudiarabien, i Arabemiraterna, i Qatar, i Pakistan, i Afghanistan, i Indien. I många, många länder där det inte ens är muslimer, de upprätthåller hederskultur genom lagar. Man styr till exempel att kvinna som i Mellanöstern, i nästan alla länder förutom i Turkiet och Israel, i alla länder i Mellanöstern, du kan inte skilja dig om mannen inte godkänner. Du kan inte till exempel resa som kvinna om du inte får tillåtelse av en manlig. Om du har din egen man, annars du måste din bror eller pappa skriva under. Och du har inte vittnesrätt, det måste vara två kvinnor mot en man. Du har inte arvsrätt till arv om det inte två kvinnor som en man. Alltså man är ju halv, man är halv människa. Du har inte rätt till vårdnaden av dina barn. Det här är enligt lagen, enligt islamistiska lagar. Så även om staten är inte helt islamistisk, men lagarna gäller där, tyvärr. Och det är den värderingen. Det är ju hederskulturen finns i lagtexter och som politiker använder också islam som har varit 1500 år. Passade då, men inte idag. Men de regimerna använder det. Och sen har du din egen familj, moskén i byn eller i staden, dina grannar, din egen mamma. Många har du mot dig. Alla vill kontrollera ditt beteende och din sexualitet. Du ska vara oskuld, du ska vara ärbar och ren. När du gifter dig så ska det bara en man äga dig, ingen annan. Och det är bokstavligen, det handlar om att äga en människa. Och du är ägt av din familj först och sen en annan man äger dig. Det den här med äganderätten, det är ett faktum där det gäller hederskulturen. Att kvinnans kropp och sexualitet och hennes hela liv ägs av familjen och sen mannen. Och då blir det liksom mannens familj också kommer in i bilden. Så det är väldigt komplicerat. Tillhör man en klan, det är ännu mer farbröder och kusiner involverade. Och att man också helst gifta bort den till en kusin. därför att man har mer kontroll av ekonomi och också av varandra och att man äger samma efternamn. Och,
men vad jag förstår så kan det ju gå så långt att man till och med, och det är ju bevisligen så även här det händer i Sverige, att man dödar sin egen dotter eller till och med sin egen son.
Ja.
Hur kan det gå så långt?
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag har också själv tänkt på hur kan kvinnorna särskilt att vara med i planeringar där de, det är ju en del av dem. Barnet är ju en del av en själv eller en syskon eller en pappa ens vågar döda det. Men det är ju så i den, det är ju välplanerat. De oftast hedersmord är planerade av familjen och här i Sverige och i väst man tvingar till den yngsta barnet i familjen för att göra det eftersom det är inte så hög straff för mindre åringar. I Sverige har vi säkerligen 500 000 unga kvinnor och äldre kvinnor som är utsatta och mörkertalet är ändå större. Senast var ju för kanske 6 år sedan, det var i Astrid Schlitters undersökning, det var nästan 250 000 barn och unga vuxna var utsatta. Jag möter väldigt många i mitt arbete i varken hora eller kuvad. Vi möter ofta skolor, skolpersonal, mycket oro kring. Många barn försvinner till exempel. Många barn anmäls för barnäktenskap, tvångsäktenskap. Och allt det här handlar om könsstympning. Det är hederskultur som lever kvar. Och man har kommit hit till segregerade områden. Eller också inne i stan. För att det inte bara segregerade områdena förstärker. Men det innebär inte bara folk i segregerade områden har hederskultur. De segregerade områdena där det finns moralpoliser, religiös fundamentalism och mycket också makt och kontroll över flickornas sexualitet och vardag. Men det finns många familjer också som är indisk bakgrund eller kurdisk, eller arabisk, turkisk, libanesisk, till och med. Man kan också faktiskt vara romer och judar och kristna ortodox som har hederskultur. Kanske inte på samma sätt jätteord, men man vill att man ska vara oskuld. Man vill att hon inte ska ha pojkvänner där rikten går. Och sen hinduer, till exempel sike, de är inte ens muslimer. De har det här problemet. Så i många länder i världen finns könsstympning, finns i 33 länder. Varför könsstympar man flickor till exempel i många delar av Afrika och i Asien, i Nordafrika? Det är på grund av att ingen ska ha tillträde till hennes kropp.
Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Då undrar jag, då kommer ju de här människorna till Sverige som har en helt annan tradition och en helt annan bakgrund. Varför har vi så svårt i Sverige att hantera just det du berättar om? Vad är din uppfattning om det?
Alltså Sverige, det är ju den här hela integrationspolitiken och migrationspolitiken. Det är ju felet är där från början. Det är liksom under 50-60-talet så kom det arbetsinvandring. Sverige behövde massa med italienare, greker och turkar kom. Och man hade inte en plan för dem. Man trodde att de kommer att bygga samhället och sen kommer de att man äter bananen och bananskalet slänger man. Då trodde man då. Och så de fick familj och de fick barn. Det gick jättebra för många. Även om jag träffar fortfarande kvinnor som har bott här i 40 år, 45 år. De är fortfarande analfabeter. De födde barn, de blev bortgifta. Ingen brydde sig om. Hederskulturen fanns. Jag möter dem och deras barn. Men ingen brydde sig. Jag har mer än hundratals kvinnor som är lika gamla som mig. Som
hur gammal är du?
Jag är 40. På papper är jag 50, men jag fyllde 47 i mars.
Vad menar du med det?
Därför att jag som andra hundramiljontals kvinnor och pojkar, vi har inte, jag vet inte, men också många av mina bröder, vi har fel datum. Det är ingen bryr sig om det. När jag kom till Sverige, de sa att hur gammal är du? Jag sa jag tror att det är så. De sa tror, jo, de sa men polisen i Västerås, ditt pass är det så. Jag sa jag visste ingenting. Därför att ingen bryr sig. Någon kan, någon som översatte för mig FN i Ankara. Jag vet inte ens varför det stod det datum. Så
det, ja, enligt Wikipedia ser du född den 6/12/1970.
Ja, exakt. Nej, men det är ju det fel. Jag har inte bevis. Jag har försökt ändra på, till det rätta, men jag är inte bevis så därför att muntlig gäller inte. Så det som finns det. Men i varje
tillbaka
fall...
Till heders-
precis, och jag menar
Sverige.
Att de är i min ålder. De var 12 år när de blev bortgifta. De var typ 13 år. Man hämtade någon kusin i något annat land. Och så ingen har brytt sig om detta. Och så det har pågått. Och sen plötsligt kom det Balkankriget. Och sen kom det Iran-Irak-kriget. Och sen kom det massor med massivt politiskt flyktingar och Chile och allt det här. Och fortfarande var det fint därför att de som kommer som socialistiska, det är inte de som har mycket hedersförtryck, vare sig från Balkan eller från Mellanöstern eller från Chile. För att jag hade ju många chilenare som var kompisar och vänner på Komvux. Jag omgås fortfarande. Vi hade inte samma språk, men vi hade samma värderingar. I Sverige förstod inte språket, men vi hade samma värderingar. För att den socialistiska värderingar om människans lika värde och rättigheter och ta ansvar. Det är det som är bra med det. Men sen kom det kriget. Och av kriget kommer massor med ekonomiska flyktingar. Och det här liksom, under 10 år har 1 miljon människor kommit till Sverige. Och de som har kommit, de har inte kommit från demokratiska länder. De har kommit, de flesta från islamisk diktatur. Där islam, sharia används som lagar mot folket. Och där finns det fattigdom, där det finns klanstrukturer. Där man löser ingenting med dialog utan med krig. Och med slagsmål. Man kommer från dessa kulturer som är skapade av diktaturer. Inte för att folket är så, för att man är ju en produkt. Om Sverige inte hade en statsbygge för 500 år sedan och lagar och sekularism och allt, det skulle inte heller svenska mentaliteten vara som den är idag. För att den är universell. Den kom ju från franska revolutionen. Jag hade samma värderingar som vilken modern svensk som helst i kurdiska bergen. Men sen finns det andra i min familj som har den andra mentaliteten. Så vi kan inte dra alla människor över en kam. Vi kan inte säga alla invandrare är så. Alla är hedersförtryckare. Alla är. Men däremot kan vi säga att kvinnor som grupp, precis som man ser i Sverige, där patriarkala strukturer finns. Där vi har också patriarkala klassstrukturer, religiös förtryck och hedersförtryck där både kvinnor och män medverkar i det, både mammor och pappor och systrar och andra medverkar i. Det blir mer komplicerat. Kanske vi i Sverige hade vi under häxjakten på kvinnor. Det var det, om kvinnor dansade eller kvinnor var kloka, smarta, gjorde sina egna självval. Då mördade de, man brände. Det blev ju sådana kollektiv. Till och med ens egen barn var mot sin mor. Då brände man kvinnorna. Det är samma mentalitet man har. Alltså Sverige är 500 år sedan före många länder när det gäller synen på individens frihet. Jag är ju för den kollektiva, för att, men när det gäller den individuella rättigheten, det är annorlunda. Så varför finns det? Så därför att den individuella, sekulära, demokratiska som Sverige har kolliderar med det kollektiva, medeltida, patriarkala, stark patriarkala. Finns också patriarkal i Sverige. Stark patriarkala och religiösa klankultur. Även om alla inte kommer därifrån, så alla dras över en kamp. Så därför att det är så, man har också en integrationspolitik där könsblind och alla klumpas in i en och samma grupp. Och alla också människor i ett område, men vi är ju väldigt, väldigt olika. Så allt det här har inte man kunnat bena ut, även om vi har haft migration och arbetarinvandring sedan 50-talet. Och fortfarande vi är på liksom termostats noll. Och man snackar sönder saker. Jag är socionom sedan 21 år tillbaka. Fortfarande vi hade samverkan och samarbete. Vi satt i timmar för att prata om vad är samverkan och vad är samarbete. Förstår du? Bara det. Fortfarande hör jag. Polisen, skolan, socialtjänsten, civilsamhälle, familjerna, fortfarande överallt. Jag är också en podd, hederspodden i Varken Hora eller Kuva, då intervjuar poliser och många mina egna kollegor. Jag säger, ha, det är 13 år sedan jag var riksdagsledamot. Jag har lämnat förvaltningen, men inte kampen, för att min kamp för kvinnors och flickors rättigheter är i förorterna. Och då hör jag hela tiden, det är dålig samverkan. Men snälla, varför har ni inte lyckats på 21 år då Pela mördats och Fadima mördats för 20 år och Sara mördats 96, 94 tror jag till och med. Och så många andra mord har skett. Varje år mellan 6-8 hedersmord sker i det här samhället. Det är inte ens beskrivs. Alla balkongflickor, alla invandrarkvinnor som mördas och dumpas, inga medier berättar. Oftast är det hederskultur. Och då har man bra lagar nu. Nu har hela regeringen, och för att säga något gott om Stefan Löfven, han med hela sina händer har påpekat att vi vill inte ha fundamentalism, vi vill inte ha islamisk fundamentalism eller andra extremister, vi vill inte ha hederskultur, vi vill ha svensk demokrati och allas lika värde. Och man har också lyckats med flera lagar. Men själva lagarna är viktigt. Men det säger inte så mycket om du inte också jobbar med värderingsförändringar.
Och det är det jag funderar på. Ja. För att du var ju tidigare vänsterpartist. Och nämnade Vänsterpartiet framförallt för att ni hade olika åsikter om de här frågorna. Sen finns det andra som har haft en annan version av det. Men det spelar ingen roll. Men jag tänker mig, om jag håller mig till just till där. Och så pratade jag om socialism och så vidare. Och då blev jag lite fundersam på varför har då ett parti som ju är socialistiskt, varför har de problem med den här frågan?
Hela den socialistiska rörelsen i Europa har det inflation. De har problem.
Varför har de problem?
Så här är det. I Amerika och i Europa, den här anti-imperialistiska rörelsen och Latinamerika naturligtvis. Så den här USA och imperialismen och du vet, och det är ju sant. Vi är också anti-imperialist, men jag ser också att det finns andra länder som är imperialister, som Iran, som Saudiarabien, som Turkiet. De krigar i andra länder. De här vill inte se. Så både islamisterna men också kommunister och socialister är antiimperialister. Där har de enats. Och där, tyvärr, det är precis så i Sverige också. Man har ju som till exempel en del av KDs politik är också vänsterns där, du vet, att värna om människan och de är varm och du vet, stöd och hjälp och allt det här. Så det är ju inte ont i sig, men problemet är inte... Alltså problemet är att det förväntas av socialistiska rörelser att vara anti-imperialistisk, att vara antirasistisk, men samtidigt också se andra problem finns också bland socialister, bland islamister, bland andra där kvinnorna, där barnen, där barnäktenskap, det är tvångsäktenskap, tvångsslöja, niqab, hijab, könsstympning, barnäktenskap, alltså tusentals andra problem. Det är flickor, barnet och kvinnor som betalar det. Och vi är mer än halva befolkningen i alla de länderna där särskilt krig har varit. Kvinnor är mycket mer procent än männen. Vem står upp för dem om svenska vänstern eller socialdemokraterna? Eller, vi har inte så mycket förväntningar av moderaterna. Faktiskt nu nästan den högerblocken, de har mer och liberaler och så stått upp mer när det gäller hedersförtrycket än Vänsterpartiet till exempel. Senast 2020, alltså förra sommaren, det kom ju den här skärpningen av barnäktenskapslagen. De reserverade sig emot. De
varför
tyckte,
det?
Därför att, alltså de gick ut utskottet, de tyckte att det var, de tyckte att enligt där att man utpekar grupper. Men det handlar inte om grupper. Kofi Annan var generalsekreterare för FN. 2005 sa han att hedersförtryck är en global problematik. Därför måste vi också hitta globala lösningar. Där 5000 barn under 15 år blev mördade 2005 redan då. Och det finns könsstympning i 33 länder. Och i de länderna bor inte Svensson, blåögda Svensson. Det är faktiskt araber och turkar och kurder och assyrier och, inte vet jag, judar och kaldier och alltså kristna och alla bor där. Eller hinduer. De är inte ens i Sverige. De, i de länderna sker. Vad har man för förklaring då? Vad är det den där jävla anti-imperialism? Förlåt jag nu. Du vet, det är ju det, den där man är vilsen. Man har inte en analys av vad som har skett under de här senaste 40 åren sedan iranska islamiska republiken tog över makten. Och det var det Khomeini ville. Hela världen skulle tänka som han. Och det blir, nu kom Daesh. Det kom Iran här involverad i fundamentalistiska grupper i Irak, i Gaza, i Uqut till rebellerna, och det är Hamas i Libanon och Turkiet också kör ända i Libyen till Balkan. Och så håller de på att konkurrera den och Qatar och Saudiarabien som är fundamentalistiska sharia-lagar gäller som Iran. Och de också hjälper de här Daesh-grupperna och Al-Qaida och det här. Och alla är ju mot kvinnors rättigheter. Och de här är absolut inte några anti-imperialistiska rörelser. De är själva imperialister. Och då har man ingen analys av det. Och så lyssnar man inte heller på radikala feminister som jag. Som men, oss. Men, och de lyssnar på konservativa män. Titta, Mehmet Kaplan hade Miljöpartiet. Vad heter Khani hade dem. Omar Mustafa hade Socialdemokraterna. Inom vänster finns det också massor med Aliasparti och dem. Även om de är inte fundamentalister. Men de försvarar fundamentalister. Problemet är det. Och Moderaterna hade Wahhabiri. Och Center hade också. Det finns inte något parti som är helt ren mjöl i sin påse. Så det här har grundat sig någonstans. Nu har de vaknat förutom vänster och några till tyvärr. Där fortfarande man kan inte ha olika bollar. Ja, man kan vara god socialist, anti-imperialist, antirasist. Men du ska också stå upp för kvinnors rättigheter. För de är homosexuella. Homosexualitet i många länder, det är totalt förbjudet. Det, att vara homosexuell, det är med döden i hederskulturen. Det är värre. De flesta är ju HBT-aktivister i Sverige. Om de lämnar Sverige och åker till de länderna, vet de att de är homosexuella. De skakar inte ens hand med varandra. Alltså hur kan man acceptera det? Hur kan svenska politiker sitter hemma i sina egna liksom vid köksbordet och sätter sig på slöja och så säger de att vi är feministen. Vad fan, vad är det feminism i niqab och hijab och allt det här? Vad är det i den? Kan alla de här så kallade feminister tala om för oss kvinnor i Kurdistan, i Iran, i Turkiet, i många arabiska länder där man har kämpat emot muslimska kvinnor och män kämpar emot hijab, obligatorisk hijab. Vad är det i det? Så vänster är vilsen. De har ingen analys efter andra världskriget, efter 80-talet, varken i Sverige eller i många andra nordiska länder, men också i USA. Och allt är antirasism. Du är den bästa när du... Vi är antirasister. Ingen har varit så utsatt för rasism som kurderna och vi andra i Mellanöstern. Där vi, jag sa i början, fortfarande mina syskon får inte gå i, eller syskons barn i skolan och läsa kurdiska. De ska läsa farsi. Vad är det om det inte är total etnisk diskriminering? Vi vet vad rasism är. De behöver inte lära oss. Jag bor i ett område i 21 år där är det total... Jag letar efter en lägenhet, jag kan inte, för att du måste vara väldigt rik för att kunna hitta en hyreslägenhet i stan. Så den vet jag, den vet vi. Vi är inte vilsna.
Men det är lite märkligt, man kallar dig för islamofob som kommer från den delen av världen.
Det är bara Vänsterpartiet, vissa i Vänsterpartiets ledning har kallat mig. De människor som jag jobbar med varje dag är i skolan. Jag är förebild för tusentals unga flickor och pojkar från olika delar av världen. Jag möter dem alltid från 11 år till 80 år. De kramar mig, de tar selfie. Det är några avansjuka, vilsna vänsterpartister på ledningsnivå. Inte medlemmarna, för att jag var ju vald i Stockholm. Jag fick ju ändå mer röster i Stockholm med en nuvarande vänsterpartiets ledare och vicepartiledare. Jag har för mer personröster än dem. Det innebär att det finns någonting i det. Så det är inte, man ska inte smutsa hela rörelsen, men det är en styrande...
Men det är ju så att det är ju fler kvinnor som inte är i Vänsterpartiet som också har fått utstå på med ganska mycket kritik, som till exempel Socialdemokraterna, alltså, tänker på Ann-Sofie Hermansson eller även Mona Sahlin. Men det är ju bara kvinnor som har fått utstå av den kritiken. Det är ju aldrig några män som man kritiserar för...
Nej, men därför att det finns manskonservativism. I de partierna finns inte radikala män. Det är ju de där som kommunvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. De måste alliera sig med de här konservativa för att få röster. Och såklart att de går inte emot det. Och vi andra går emot det, så får vi betala priset. Så är det.
Men är man beroende av röster från... de här grupperna av människor som på ett annat sätt försvarar hederskultur? För jag menar, man har ju infört på vissa ställen att det har varit skilda badtider mellan män och kvinnor och såna här saker. Nej. Så man bara funderar på hur går det där till överhuvudtaget? Varför händer det?
Ja, men det könsapartheid gäller i många skolor och flickor, barn i många religiösa skolor och på SFI. Vi har varit med om att sagt emot det, där man draperi för kvinnorna och männen här i offentlig sekt, inom offentliga rummet. Så det finns olika katastrofala, som muslimska kvinnor i Turkiet, i Iran, i Tunisien, i många länder. De bara är förvånade över, till och med många starka feminister kommer från Yemen när de ser det. Det är många vänner som har flytt nu och de säger att you are politician. What is that? Jag säger att fråga inte mig, jag kämpar. Fråga de här svenskarna som lyssnar på de här konservativa männen.
Men många säger ju liksom det att ja, men låt dem ha sin egen kultur. Det handlar om kultur, religionsfrihet
Nej.
Och så vidare.
Det är inte rädd. Vår kultur. Vi har kommit från kulturer, de flesta. Det kommer konservativism, det kommer rika religiösa konservativism. Det har gynnat dem i sina egna hemländer och det gynnar ännu mer här i Sverige, för att ingen kontrollerar dem. Vanliga, hedriga muslimer och människor, de är inte det. Det finns nästan 2 miljarder muslimer. Det kanske finns 200 000 fundamentalister och de flesta är i Sverige, tyvärr. De som är på flykt, de har kommit, de får... Saudiarabien för bygga moské, Qatar för bygger moské, Iran bygger moské och skolor, Turkiet gör det, Iran bygger också nu moskéer. Och det är ju, de bedriver politik från de här staterna som är fundamentalistiska islamister. Sverige tillåter de här att bygga. Jag vill förbjuda inflytande från de här länderna. Behöver vi bygga moskéer? Varsågod, staten kan göra det. Behöver vi imamer? Varsågod, det finns universitet. De får ha utbildning i Sverige enligt svenska lagar och svensk läroplan. Inte enligt Saudiarabien och Iran och Turkiet. Jag vill ha sådana. Det muslimerna förtjänar godare. Liksom, de är också, många muslimer är totalt, de också diskrimineras. Och det finns också vuxna kvinnor som dras en slöja. Det har hänt. Och då ska vi vara emot de här rasistiska vardagsrasismen som finns i vår vardag. Det ska vi vara emot. Men samtidigt vi ska också vara stenhård mot islamistiska fundamentalistiska länder och de här Daesh. Vi är ju mer Daesh i något annat land. Och vi välkomnar kvinnorna också. Och vad kommer de här göra? Varför ska vi ha niqabister? Det finns mer i vissa områden än något annat land. Jag kommer ihåg att mina vänner för 3-4 år sedan när de kom, så besökte vi vid Rinkeby Tensta och de sa att men här är det mer niqab och hijab än i Turkiet. Det är sant. I vissa delar av Turkiet eller i Iran finns kanske slöja, inte sådan. Så det säger väldigt mycket. De här är inte vanliga muslimer, de är fundamentalister. Och det ska vi minska deras makt och inflytande. Och de som företräder dem, de ska inte ha plats i de här politiska partierna. Men tyvärr har de. Därför att det röster, fiskröstar man. Man behöver inte Amins smarthet i sin politik eller någon annan. De behöver rösterna. Annars varför lyssnar de inte på oss invandrarkvinnor? Jag har sagt i 20 år. Vänsterpartiet har aldrig velat lyssna på ledningsnivå. Aldrig. Därför när jag kom in i riksdagen 2008, då var jag ersättare för Parina Zetterius. Då fick jag ersättningsplatser. Sen 2010 med armbågarna fick jag i bostadspolitiken, då fick jag ingen stöd. Absolut ingen stöd. De ville att jag skulle misslyckas totalt. Och 2014, fast jag var efter Jonas Sjöstedt tredje i listan, jag fick inte ett enda utskott. För att jag bedrev hedersfrågorna. Jag pratar det som jag har gjort i Kurdistan, i Iran, i Turkiet, i Irak jag har bott. Och där kunde jag säga de här sakerna. Skillnaden var där de dömde mig till döden i Iran. Och här de frös ut mig och så går man med smutskastningen i Jonas Sjöstedts bok till exempel. Man pratar inte om kärnan i problematiken. Det handlar om politik. Det handlar om socialism, handlar inte bara om goda ord. Du måste också i handling. Det kommer vi tillbaka till varför socialism. Varför? Men idag behöver man inte i Sverige vara socialist för att stå upp för allas lika värde. Det säger alla partier nu. Man står ju bakom våra grundlagar. Men det räcker inte om du låter hundratusentals barn och unga varje dag diskrimineras i sina förorter, i religiösa skolor, i kriminalitet varje dag. De är barnen. Varför har de inte en framtid? Därför att de är inte goda förebilder. Det finns politiker i alla partier i förorterna också, eller hur? De politikerna, vad gör de? Vad gör man för de här människorna också? Oftast tyvärr, de flesta gör väldigt bra, men de flesta är också, de vill ha deras röster och sen skiter man i. Du måste göra någonting för de här, för att det är vår framtid är barn och ungdomarna. Vi kan inte bara gå på den här integrationspolitik som har varit. Det är ju total segregeringspolitik. Jag har sedan 8 år tillbaka skrivit in motioner om att man skulle ha demokratiminister i Sverige. Man ska inte ha integrationsminister, man ska ha demokratiminister. För att demokratin ska gälla alla. Man skulle ha en förortsminister som står, kämpar för kvinnorna i förorterna.
Förortsminister, ursäkta men jag måste avbryta det här Amine, för att jag vet att du ska iväg snart. Men jag tycker att det är ett bra slutord. Och du är politisk vilde nu som man
jag
säger.
Jag är oberoende socialist.
Oberoende socialist. Riksdagsledamot. En del säger politisk vilde. Men det spelar ingen roll. Du ska
partilös.
Inte vara partilös. Du ska inte vara där, vad jag förstår, efter valet 2022. Men varför inte för något parti, förmodligen på vänsterkanten, om man tar makten, varför inte låta dig vara förortsminister? Är inte det en väldigt bra idé?
Jag kunde vara demokratiminister också, men inte i vilken regering som
helst. Nej, det förstår jag naturligtvis. Men jag tycker att det får bli lite avrundningen i det här. Så att, för annars tror jag att vi hade kunnat sitta här rätt många timmar till. Jag har rätt många frågor till. Men jag
vill komma tillbaka. Kort.
Ja, det vill jag gärna göra. Och jag vill gärna ha dig tillbaka. För jag tycker att det har varit superintressant att få sitta och prata med dig i den här
timmen. Det var jättetrevligt också att vara här och att få... Du vet, jag är ju sån att jag brinner för de frågorna för att jag lever med. Alltså både min egen familj bor i Kurdistan och Iran och jag bor i förorten och jag, varje dag jag möter de här frågorna, varje dag jag vaknar upp med det hedersförtryckta som hör av sig till mig. Och jag bor i förorten, jag ser det, jag går och föreläser. Så därför för mig, allt det här jag pratar om, det har varit liksom i min blod.
Och det är min sista fråga naturligtvis. För när någon har lyssnat på det här och kanske säger att jag skulle vilja höra av mig till Amine och i de här frågorna och så vidare. Hur gör man då?
Alltså jag är ordförande för föreningen Varken Hora eller Kuvad. Vi har sociala medier, vi har en hemsida, vi har en tidning för Orsfeministen. Vi har också en podd. Så vi har också en bok som heter Respektguiden där vi går ut och föreläser både för personal och för elever, för politiker, för tjänstemän, för polis i de här frågorna. Man kan också nå mig via riksdagen, där går man in på riksdagen. Där ser ni vad jag har sagt och gjort under mina 13 år. Så det är tusentals sidor där jag har skrivit och sagt, eller jag är nämnd i de sidorna. Men också att ni kan mejla till Varken Hora eller Kuvad. Så mig kan man väldigt lätt hitta. Men via sociala medier är det svårt. Om man inte är vän med någon, det går inte att se allt. Och sen är det inte heller alltid lätt för mig att i sociala medier läsa allt. Men via mejl, eller Varken Hora eller Kuvad eller riksdagsmejlet, man kan nå mig såklart.
Perfekt, och jag måste säga det jag sa till dig, jag tror innan vi började, nämligen det att du är en av de mest tillgängliga politikerna i det här landet, vilket jag tackar dig jättemycket för. Och ett stort tack Amine Kakabaveh att du vill vara med i den här podden.
Tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat till avsnitt 105 av podden Spännande möten med Amine Kakabaveh. Vill du lyssna till en annan färgstark politiker, då kan jag rekommendera avsnitt 87 med Mona Sahlin. Eller varför inte dyka ner i frågan om hederskultur. Ratta i så fall in avsnitt 56 med Sara Mohammed. I nästa avsnitt då gästas podden av en av Sveriges mest populära författare av biografier. Han har bland annat skrivit boken om Patrik Sjöberg, om Per Holknekts liv, och nu senast så är han aktuell med berättelsen om förortssnuten Hanif Azizi. Vi talar om Marcus Lutterman förstås. Det är dess, då sätter du dig med en vän och tar något gött att dricka och diskutera när det är bäst att sätta på vinterdäcken. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.